Programmet som nu följer är Sommarpratarna. Och idag lyssnar vi till Robert Åkerlund som berättar och spelar sin musik.
Välkommen till Sommarpratarna. Jag heter Robert Åkerlund och är 43 år. Jag är gift med Birgitta och vi har 5 barn tillsammans. Vi flyttade upp till Örnsköldsvik 2005 därför att vi fick en kallelse att jobba i Elimförsamlingen här i vår stad. Jag säger vi fick en kallelse därför att så var det. Att flytta med familj, bohag och allt är inte gjort i en handvändning. Det var inte bara min anställning som pastor och föreståndare i Elimkyrkan det handlade om. Det var min frus arbete, våra barns skolgång, hus med mera. För att inte nämna alla vänner man måste bryta upp ifrån och lämna för att slå ner rötterna på ett nytt ställe någon annanstans i Sverige. Därför var det här för oss ett gemensamt beslut att flytta till Ångermanland och lämna den aningen plattare Närke och Stora Mellösa bakom oss. Vi valde att flytta och vi fick kallelsen att flytta. Församlingen här uppe hade hört av sig redan 03, alltså 2003. Vi tänkte, funderade och bar fram saken i våra böner. Men just då var tiden inte inne för oss. Så ett år senare kommer samma fråga från samma församling och vi var i ett nytt läge. Vi kände, både jag och min fru Birgitta, att om vi skulle flytta på oss så var det innan barnen var allt för stora. Skolgången för barnen är så viktig och vi ville att processen att flytta skulle bli smidig och kosta på så lite som möjligt för barnen. Givetvis var det tufft i alla fall att bryta upp. Kompisarna blev ju kvar där nere. Men någonstans i det här så kände vi att det var dags att bryta upp. Vi kände också att det var en kallelse. Att det var ett rätt beslut att flytta till Västernorrland och Höga kusten. Det var många saker som föll på plats i rätt tid och på rätt sätt. Det var lite för många bra och precisa sammanträffanden som sammanföll för att det bara skulle falla sig så. Det är det som vi kristna kallar för bönesvar.
Som har skapat allt det sköna som jag ser. Är det du som gör att regnet faller ner? Är det du som gör att solen lyser klar?
Är det du som gör att tiden drar?
Nu har vi bott här i snart 7 år. Ja, faktiskt just den här veckan när detta sänds första gången så är det precis 7 år sedan. 7 goda år tror jag man kan säga. Och jag hoppas verkligen att det följande åren, om det nu blir 7 till antalet, ja det återstår ju att se. Men vi hoppas ju att det också blir goda år. Vi har funnit oss till rätta här i Örnsköldsvik. Vi har arbete båda två och vi är tacksamma för det. Och barnen växer och de äldsta har redan tagit studenten. Vi hoppas givetvis att vi får vara med och inte bara fylla livet med år som någon sa, utan framförallt åren med liv. Det är ju en liten sliten slagdänga, men dock bra faktiskt. Det är åtminstone min och vår bön och strävan att få vara med och göra skillnad i församling och i samhället. Jag har haft förmånen att växa upp i väldigt trygga förhållanden som barn och tillsammans med min lilla syster och mamma och pappa så var huset faktiskt fullt och hemmet fullt av omsorg och kärlek till oss barn. Vi har nog aldrig känt oss varken förbisedda eller bortglömda. Vår tillvaro var ganska lugn och trygg. Mina första år minns jag inte så mycket ifrån faktiskt. Det är väl kanske som de flesta av oss, men ibland tycker jag att andra minns bättre än vad jag gör. Det är mest fragment eller sånt mina föräldrar berättat från mina första år. Men några saker har nog satt sina spår hos mig som kanske också påverkat mig mer än jag själv anar. Till exempel när jag opererade bort blindtarmen som 4-åring utan att mamma eller pappa fick sova över på sjukhuset. Och att bli kvarlämnad i sjukhusmiljön. Jo, det gjorde mig rejält ledsen, har faktiskt mamma berättat. Kanske satte det djupare spår än vad jag har förstått. Eller så gick det ändå så bra som jag åtminstone idag uppfattade. Därför att jag någonstans visste att det bara var tillfälligt som jag blev övergiven för att snart skulle få krypa upp i mammas famn igen. Ja, min morfar, hoppar jag raskt till, han var pastor inom pingströrelsen. När jag var 6 år då fick jag tydligen för mig vid ett tillfälle att jag också skulle predika. Vi var på besök i den kyrkan där morfar brukade predika i Kramfors. Och innan mötet så såg jag väl på något sätt mitt tillfälle och så tog jag det. Jag ställde mig upp och började predika för de få tanter som redan kommit och satt sig i bänkarna. En av dem blev så förtjust i mig och mitt tilltag att hon tog upp en frivillig kollekt från de närvarande som jag så fick för att köpa min första bibel. Om det sen blev till min första bibel eller till en godispåse, ja det ska jag inte riktigt säga säkert. Men jag tror det var den här gången också som tant Anna där i församlingen blev en av mina understödjare och sedan skickade både julkort och födelsedagskort till mig. Jag hade talat mig in i hennes hjärta den där söndagsförmiddagen. Kanske var det just här som mitt liv som pastor tog sina första stapplande steg. Yeah.
För hur lite som jag ger tillbaks till dig. Man förstår ens krav. för lite som jag ger tillbaks till dig. Varför står ett skrap på ytan utav allt mitt överflöd? Mot att du blev en häng på ett kors och att jag fick liv genom din död. Hjälp mig leva helt för dig, så du kan leva helt.
Ganska allvarlig sak som visserligen inte lämnat större spår hos mig än ett R i min huvudsvål, men som kunde ha slutat mycket allvarligare. Familjen var bortbjuden till några vänner och vi barn befann oss ute på stugtomten och så spelade vi fotboll. Det var kamp. Och det bar sig väl inte bättre än att jag faktiskt gjorde mål, varpå den något äldre killen från den andra familjen blev arg och jagade mig runt planen, säkert för att jag också retade honom efter att jag hade gjort mål på deras lag. Det som sen hände gick ganska så fort. Vi springer mot mitten på tomten och så kommer den där knuffen som gör att jag flyger med huvudet före rakt in i flaggstångens järnfästen. Ni vet, de där gamla typerna av fästen som fanns på träflaggstånger. Där mörknade det för mig faktiskt. Det var några handdukar som behövdes för blodflödet och ilfärd till sjukhuset. Jag plåstrades om och syddes med konstaterad hjärnskakning endast. Det slutade ändå väl, men kunde ju ha gått riktigt illa. Ibland när jag har berättat det här för några, och då har vi ibland skojat till det, även jag själv, att det kanske var då kallelsen att börja predika kom. Men jag tror faktiskt inte så. Men det gick ändå vägen på något sätt. Under mina tidiga tonår, eller kanske strax innan tonåren egentligen, så vet jag att jag hade en period när jag var ganska så otrygg. Ni vet, när frågorna om livet och allt börjar liksom klarna för en, därför att man någonstans börjar kunna reflektera. Och kanske inte minst på kvällarna. Så jag hade lite svårt att somna där ett tag. Men det jag också minns väldigt väl från den tiden, det var att jag hade en extra madrass under pappas säng och att när jag inte kunde sova eller vaknade till på nattkröken så fick jag komma in till mina föräldrars sovrum, lägga mig på madrassen på golvet bredvid pappa och så sträckte han ner handen och jag fick hålla den så länge jag behövde eller tills jag somnade. Det är tryggt med en pappas hand som finns där för en när man behöver det. Och jag tror ju att vi alla behöver en sån hand som sträcks oss mitt i livet också. Tyvärr är det ju många som kanske inte möter dessa händer i sin familj eller bland sina vänner. Men jag tror att vi kan få uppleva det och jag tror att vi kan få vara de utsträckta händerna till varandra, inte minst. Det krävs mod att räcka ut en hand, men det ger så fantastiskt mycket när vi vågar det. Nu undrar säkert du som lyssnar hur jag egentligen kom på en sån sak som att bli pastor. Jag tror ju att det givetvis är en blandning av faktorer som påverkar ett sådant beslut. Uppväxten, föräldrar, andra vuxna, mina egna erfarenheter. Men kanske jag allra först vill säga att jag tror att det handlar om en kallelse. Att jag faktiskt tror att Gud har en hand med i spelet och att han kallar oss till olika uppgifter i livet. Men låt mig då direkt säga att jag inte tror att bara pastorer, präster, missionärer, evangelister och allt vad det nu kan kallas är kallade av Gud. Jag tror att varje människa har en kallelse eller kan få uppleva en kallelse. Det handlar mera om vad har vi för livssyn och vilken tillit handlar det om i ditt liv än om exakt hur Gud ger sin kallelse. Jag tror att han kallar på oss alla. Och eftersom jag tror på en Gud som är intresserad av våra liv, som älskar oss över allting annat, så tror jag också att denne Gud vill samarbeta med oss genom livet. Han vet hur vi är konstruerade, hur vi fungerar, och vi är fria att lyssna genom att ta del av hans skrivna ord. Vi är fria att lyssna i bön och i tanke, och inte minst är vi också fria att faktiskt lyssna till kloka råd från kloka människor runt omkring oss. Och därför tror jag att om vi vill gå med Gud så går han också med oss. Ja, jag tror till och med att även när vi inte vill gå med Gud så på något sätt finns han ändå där efter vår livsväg för att vänta tills vi faktiskt vill slå följe med honom. Det gäller mer för oss att lyssna till den längtan och den dröm och den vilja som han lägger ner i våra hjärtan. Kanske är det en del av det vi kan kalla för kallelse. Sen är Gud ibland också oerhört tydlig för att visa oss på vilken riktning eller åt vilket håll vi ska gå med våra liv. För om vi kommer ärligt med allt det vi är och det vi har till Gud och lyssnar, så tror jag att vi med tiden kan förstå vad som är vår kallelse och uppgift. Och nu hör ni att pastorn har börjat predika. Och det är klart att den risken finns ett sånt här program när jag får tid att tala till er. Men för mig så har det både varit många små och större händelser. Jag har nog burit på detta mer eller mindre sedan jag var ett barn. Att jag en dag ska predika och jobba som pastor. Förutom den här 6-årsupplevelsen i min morfars hemförsamling så kom jag också ihåg att jag i tredje ring på gymnasiet skrev en uppsats till mig själv som 40-åring. Och när jag hittade den för några år sedan så fann jag att jag där beskrev mig själv som trebarnsfar och som pastor i en församling. Det är ju lite intressant ändå att konstatera så här i efterhand. Det säger någonting om vad som på något sätt har levt i mig sedan mina ungdomsår. Att jag sedan åkte till Europa med Operation Mission sommaren 87, ja, det förstärkte bara min upplevelse och känsla för att ändå någonstans jobba med det som har med min gudstro att göra. Jag kommer också ihåg att jag den sommaren efter Europa-touren den sommaren kämpade med mina framtidsplaner och i bön också sökte Gud för att få klarhet i frågan. Den hösten åkte jag sedan ut på min första församlingstjänst som ungdomsledare i en församling i Ludvika i Dalarna tillsammans med en annan kompis. Det blev nog det verkliga startskottet på banan i församlingstjänst. Sen kom ett vapenfritt tjänstepliktigt år som barn- och ungdomsledare som spädde på mina planer att jag faktiskt skulle hålla på med det här. När jag så träffade min blivande och nuvarande fru Birgitta och vi hade gift oss, så jobbade vi en kortare tid tillsammans i en församling i Sörmland och fick också pröva på församlingstjänst tillsammans. När det sen blev teologistudier i 4 år för att få en ännu starkare grund att stå på, ja, då var nog siktet hela tiden inställt på en kommande pastortjänst i någon församling någonstans i vårt land. Så hela tiden som jag ser detta som mitt val, så ser jag det också som en Guds kallelse för mitt liv. Men bara för att Gud kallar oss till olika uppgifter så är ju inte livet lekande lätt. Det tror jag att de flesta kan skriva under på. Kanske är det istället så att när vi förstår att Gud räknar med oss och vi räknar med honom, så är skillnaden att vi kan se livet på ett nytt sätt och med nya ögon. När jag på allvar förstod eller fick klart för mig att mina föräldrar var på väg att skiljas, så stod jag i duschen på besök hemma i mitt föräldrahem och grät. Jag hade visserligen själv familj och barn redan då, men att världens bästa föräldrar skulle gå skilda vägar efter 27 års äktenskap, det var väl inte möjligt? Jo, det var möjligt. Och så blev det. Det är 16 år sedan nu. De är båda gifta idag på var sina håll. De är på inget sätt osams, och var aldrig det faktiskt ens under skilsmässotiden. Åtminstone inte så långt som vi barn förstod det och har förstått det. Livet blev inte som vi tänkt oss, men det blev bra i alla fall. Mycket är krångligare idag. Att hälsa på i 2 föräldrahem istället för 1. När min syster kommer hem från USA med sin familj vartannat år, så ska 2 hem besökas på 2 korta veckor. Alla måste ju få ha henne en liten del i alla fall. Fast vi träffas också alla tillsammans ganska ofta när hon kommer hem, och det går givetvis alldeles utmärkt. Tja, det har blivit lite mer komplicerat livet efter mamma och pappas skilsmässa. Men vi har också fått fler vänner och relationer. nya personer vi aldrig skulle ha träffat annars, nya erfarenheter som gjort oss rikare och gett oss djupare perspektiv på livet. Vi måste ju tro på en andra chans för oss alla, eller hur? Och just därför skulle jag också vilja spela en av mina favoritlåtar, en skiva som fanns redan hemma i mitt föräldrahem när jag var liten. Och det var med Simon & Garfunkel och låten Bridge Over Troubled Water.
I'm
Men en pastor predikar väl inte bara eller samtalar med människor hela tiden eller dricker kaffe hos tanter? Nej då, inte bara. Jag insåg när jag tänkte till på mina olika fritidsintressen genom åren att de alla hade ett gemensamt. De började alla på bokstaven F. Det gör ju en predikant lite extra glad, för det är ju ett pedagogiskt rätt och lätt sätt att komma ihåg när allting börjar på samma bokstav. Men nog om det. Fiske har nog följt mig genom alla år, mer eller mindre. Kanske för att jag har vuxit upp bredvid Byskälven uppe i norra Västerbotten, där jag både badat, fiskat och jumpat isflak som ung. Men inte minst så tror jag att min morfar har bidragit till min passion för fiske. Han var en långt större fiskare än vad jag är, men jag fick en del av hans passion för fisket genom att få vara med honom och se hur han gjorde. Jag kommer fortfarande ihåg, någonstans där i barnaåren, kanske var jag i 10-årsåldern, när vi var i morfar och mormors stuga utanför Lycksele. Morfar tog med mig ut på fisketur till ett fiskeställe där abborrarna skulle vara extra villiga att hugga. Och som det nappade! Vi fick upp abborren hela tiden och jag kommer ihåg hur vi bokstavligt fyllde hinken med abborrar. Speciellt en abborre som fastnade på min krok kommer jag ihåg. Den var så stor så när jag slet upp den i båten slapp den framme i fören och morfar fick kasta sig framåt. Men den lyckades i alla fall med en pisksnärt från stjärten att komma undan. Och det var både till min och morfars stora besvikelse. Den var minst 25-30 centimeter. Ja, mellan ögonen alltså, menar jag ju, givetvis. Stor var den. Spänningen, väntan på nappet, belöningen när den stora fisken sitter där. Wow, det är det som är avkopplingen och spänning i ett och samma moment. Och det är nog därför som jag tror jag har tyckt om fiske. Det andra fritidsintresset som ju faktiskt har varit en passion för mig, det är frimärken. Speciellt i de yngre åren och i tonåren. Det tog rejält fart när jag fick ärva några tusen frimärken efter min mammas morbror Herbert, som dessutom blev lite av en extra morfar för mig och min syster. Alla frimärkshäfterna som fanns med i hans samling blev jag extra förtjusta i. Det var något vackert och lockande över de fina frimärkena med olika teman som klistret fanns kvar på, som satt ihop tillsammans och ingen hade använt ännu. Favoritgravören var givetvis Czeslaw Slania, hur man nu uttalar hans namn, och hans fantastiska konstverk. För det är vad ett äkta frimärke är. Men jag gick aldrig med i en klubb. Bytte frimärke med kompisar? Jo, det hände nog ibland. Men jag gick inte till någon klubb och bytte frimärken. Fortfarande har jag svårt att slänga ett kuvert eller ett kort med ett frimärke på. Man slänger väl inte konstverk eller tavlor? De är ju unika konstverk, visserligen tryckta i några tusen kopior, men dock olikt andra frimärksmotiv. Så jag river av hörnet och jag sparar. Jag lägger i kontorets låda där borta i Elimkyrkan, eller så lägger jag dem hemma på massa olika ställen. Och så får jag till slut någon dag rensa upp och plocka ihop allt detta. Så något av frimärkssamlaren finns faktiskt kvar i mig. Det tredje som jag kom att tänka på som ligger mig närmast just nu, det är fågelskådning. Det har drabbat mig som en smitta och just den här våren och sommaren så håller det på att bli en kronisk åkomma, tror jag. Jag har nog drabbats av fågelinfluensan faktiskt på ett eller annat sätt. Kanske skulle min familj säga att det blivit lite väl mycket fåglar, men återigen så är det ju både spänningen att vänta på det man hoppas på att få se och friheten och känslan att vara ute i Guds fantastiska natur. Det blir en sån härlig kombination. friheten jag själv upplever och naturens frihet att visa vad den själv vill för mig. För det är ju inte jag som bestämmer vilken fågel jag ska få se. Men jag kan vara uppmärksam och hoppas på att få se det som naturen just där och då väljer att visa upp. Ta bara en liten sångare som heter Härmsångaren, som låter som ett dataspel. Jag menar, Gud var först på plan, inte IT-nördarna med dataspelen. Eller gräshoppsångaren som sjunger konstant som en syrsa hela vår- och sommarnätterna. Vilken uthållighet! Inte ens jag är så uthållig i mitt fågelskådande. Än så länge har jag i alla fall inte börjat åka tiotals mil eller ännu längre för att se eller höra det andra skriver om att de har sett. Men några mil kan jag nog allt åka för att se ett nytt fågelfynd. För så spännande är det faktiskt.
Pappa, vem har gjort solen som lyser, månen som skiner och stjärnorna som tindrar? Pappa, vem har gjort regnet som faller, fåglarna som sjunger och gräset som är grönt? Pappa, vem har gjort fiskarna som simmar, brisen som blåser så skönt i mitt hår? Pappa, vem har gjort alla elefanter, snön som är så kall att jag måste ha vantar? Pappa, vem har gjort alla hemska ormar, alla fula spindlar och blixten som slår ner? Pappa, vem har gjort barnen som svälter, mammorna som gråter och farfar som är sjuk? Pappa, vem har gjort människor som skriker, människor som skjuter och alla fängelser? Pappa, vem har gjort alla hemska krigen, mammorna och papporna som inte kan vara sams? Jesus byggde vägar, och Jesus byggde broar och sa till alla människor, kom hem igen till Gud.
Som pappa är jag nog lite disträ ibland, tror jag. Det blir lite för mycket människor, för många samtal och ibland så är man så trött att man blir en dålig lyssnare där hemma. Men jag vill inte försöka förklara bort någonting eller försvara mig själv i det, utan det är bara ett konstaterande. Jag vet att jag i första hand inte är pastor, utan jag är faktiskt Robert, jag är en make och jag är pappa. En kollega sa vid ett tillfälle när vi pratade om detta: dina barn bryr sig faktiskt inte dugg om dig som pastor, utan som pappa. Det fastnade i mig. Så vill jag leva, även om rollerna ibland kan vara svåra att skilja åt. Jag har blivit förlänad med en otroligt härlig familj, om jag får säga det själv. De står ut med mycket såklart där hemma. Jag tror dock att vi har mycket kärlek i vår familj och att vi faktiskt försöker ta hand om varandra. Min fru som varit missionärsbarn och sett både fram- och baksidorna av det livet med långa perioder från sina föräldrar under skolåren, ja, hon vill för allt som bara går ge dubbelt upp av omsorg och kärlek till oss andra i familjen. Givetvis till barnen, men också till mig såklart. Det är svårt att riktigt uttrycka hur mycket hon betyder för mig, men helt enkelt utan henne så vore jag inte den jag är idag och skulle inte fått uppleva ett så rikt liv som jag fått hittills. Sommaren 1990 kom jag i mars månad hem från Japan efter att ha varit hos min då blivande fru i ett halvår för att förstå det land och den kultur som hon också haft som en del i sin uppväxt. Jag fick ett tillfälligt jobb den våren och sommaren på Gullringshus under några månader. Och när jag gick där och arbetade och väntade på Birgitta att hon skulle komma hem och att vi skulle få gifta oss i september, då var det en specifik popballad som spelades hela tiden på radion. Och det var låten Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor. Så upplevde jag det. Jag kände det så och jag känner så fortfarande. Inget kan jämföras med Birgitta. Och det vill jag också att hon ska förstå och veta. Att sen få börja föräldralivet tillsammans med två tvillingar som föddes 10 veckor för tidigt, som vägde bara dryga kilot vardera, som behövde vård i 2 månader på sjukhuset, men som faktiskt detta år fyller 20 år. Ja, det gör mig väldigt ödmjuk inför livet. Att sen få vara med och se 3 döttrar födas till världen, ja, det är alldeles enormt. Det är svårt att fatta att man faktiskt får vara så rik. Jag är otroligt stolt och glad över mina barn och min fru. Så därför skulle jag vilja spela för hela min familj, men kanske allra speciellt för just Birgitta. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Thank you.
Då vill jag bara tacka för mig och för den här timmen som vi fick tillsammans. Och så vill jag önska er alla en riktigt skön sommar.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna. Idag var det Robert Åkerlund som vi fick lyssna till. Och i morgondagens program så blir det Elisabeth Lundin som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Sommarpratarna varje dag klockan 7, 9, 16 och 22. Och i den här första omgången så håller vi på fram till den 25 juli. Och sedan har du en möjlighet att lyssna igen till samma sommarpratare från och med måndagen den 30 juli till och med 29 augusti. Alltså sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.